Startet ny halvtimme på succékanalen 91,4 Tyresradion. Och vi ska få höra mycket om Afghanistan. Det land där Sverige är i krig, sägs det, för första gången på 200 år. Och det här är ett specialinslag ifrån Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio TUFF. TUFF fortsätter i den gamla fina demokratiska folkrörelsetraditionen att ordna möten. Och den 29 oktober var Lars-Gunnar Liljestrand i TUFF-lokalen på Myggdalsvägen och inledde om Afghanistan, som han kan väldigt mycket om, därför han är ordförande i föreningen Afghanistan Solidaritet. Dessutom är han en av de fyra jurister som har skrivit den mycket läsvärda boken Lagen mot krig.
Ja, det är lite allmän rubrik här. Vad händer i Afghanistan? Och jag tänkte, jag tar lite kort om olika saker då. Dels är ju vad som händer i Afghanistan och vad talibanerna gör. Och det här med lokala miliser och krigsherrar. De här diskussionerna om eventuella fredssamtal. Sen det som är mest aktuellt just nu är, blir det ett sånt här bilateralt säkerhetsavtal mellan USA och Afghanistan för 2015 till 2025. Och Sveriges deltagande då just nu och det som regeringen har aviserat framöver. Kan vi ta lite grann om bistånd och sen vad vi gör i föreningen Afghanistan Solidaritet. Så vi kan väl ta det som dit ni får bryta in och om det är frågor och sådär. Men då beter jag av lite olika saker, får vi se vad vi tycker är intressant. Om vi börjar med då, ja, hur ser det ut? Det står ju inte så mycket om Afghanistan längre. Det är borta från första sidorna, det är inte intressant. Men i detta, ett av världens fattigaste länder, så pågår ju kriget för fullt. Nattliga räder, drönarattacker, bombattacker. Mängder utav civila som dödas då från båda sidor. Det är ju så i ett krig. De utländska trupperna finns kvar. En 50 000 man. De amerikanska ISAF-soldaterna ungefär några 10 000-tal. Och som ni vet så är det ju då en nedtrappning och vid utgången av nästa år så ska de utländska stridande trupperna som det sägs vara borta. Och steg för steg då ser den afghanska armén som har byggts upp med utländskt stöd som nu består av en 300 000 man som steg för steg ska ta över kampen då mot de som är mot ockupationen. Talibanerna är ju huvudkraften, det finns ju andra grupper också. Den här regeringsstyrkorna sätter ju USA stor tilltro till, eller förhoppningar till kanske, tilltro kanske de inte har, men förhoppningar att de ska kunna hålla landet då mot de som är emot det här kriget från början och upprorsrörelsen.
En liten fråga bara, och det var du säger ockupationen.
Ja, det är en ockupation som då startade 2001 av USA och sen
men
NATO-ledda
enligt argumentationen så är det ju inte en ockupation utan det är ju Karzai som leder det här landet i demokratisk ordning och USA är ju bara där och hjälper till lite grann att hålla ordning.
Ja, det är ju det enligt folkrätten så har inte en regering rätt att bjuda in eller man har inte rätt att anta en inbjudan av en regering om det pågår ett inbördeskrig och ställas på ena sidan i den. Så det är ett folkrättsvidigt. Nu finns ett FN-mandat som ni vet på det här och det är en motsättning här för att det strider, det FN-mandatet är ju för att stormakterna är överens om de vill av olika skäl, Kina, Ryssland och allihopa, de vill av olika skäl inte gå emot den här närvarande trupper. Det kan vi komma till också, det är många stormaktsintressen i det här. Men det är viktigt att säga att Det här är i strid mot FN-stadgans artikel 2.7. Man får inte gå in i en intern konflikt. Och även om man är inbjuden, det har ingen som helst betydelse. Man får inte gå in på rebellsidan och försöka störta en sittande regering. Man får inte gå in på regeringssidan och försöka bekämpa rebeller. Utan det här är en sak som afghanerna själva måste göra upp. Det är tanken i FN-stadgan.
Jo, men jag menar bara eftersom du använder ord ockupation, så undrar, är det mot FN och så, men är det en vedertaget term? De här som strider, amerikanerna, kallar de det en ockupation?
Nej, de kallar inte det.
Nej, det är du som säger. För att i enlighet med FN-stadgan. Ja. Men allmänt sett, Sveriges regering skulle inte kalla det en ockupation.
Nej, det är absolut inte. Utan regeringen säger vi där på inbjudan och vi upprätthåller säkerheten i en folkvald regering. Så säger vi, visst. Så att det här är ju hur man ser på saken. I alla fall, den här afghanska armén, man vet ju inte om den kommer att klara det här. 300 000 är en väldigt stor armé, den kostar ungefär 4,1 miljarder USA-dollar per år att hålla vid liv. Och det är ju här ju unga arbetslösa afghaner som går med. Sen är avhoppen med det, de är med ett halvår och hoppar av normalt. Så det är en oerhört stor avhopp hela tiden som man får väl se. Jag tycker för min del, så jag ser det som att så länge det här hålls under armarna av utländska makter, i det här fallet USA också med trupper, så menar jag att det är riktigt att stödja de som motsätter sig det här. Om det skulle vara så att USA sen helt drar sig undan av utländska trupper, då menar jag att då får ingen blanda sig i det här. Man kan tycka vad man vill om Kabulregeringen, krigsherrarna, talibanerna. Man kan ha sina sympatier på olika håll av ideologiska skäl eller vad som helst. Och som sagt, det är borta från första sidorna. Men följer man det här på nätet, och det är ju dagliga rapporter i andra medier som är mer intresserade av det här, så är det ju ett krig dagligdags. Och för afghanerna är det ju fortfarande fruktansvärt. Det är stora interna flyktingströmmar in mot städerna från landsorten. Och det är också många, som vi vet, afghanska flyktingar som försöker komma ut ur landet. Och vart det slutar, det vet ju ingen. Om de här utländska trupperna skulle dras tillbaka, kommer till det, vad bedömningen är om det då? Det är ett kattrakande just nu hur den här uppgörelsen ska se ut om fortsättning efter 2014. Så kan det ju bli ungefär som på mitten av 90-talet, ett oerhört blodigt inbördeskrig. Det vet vi ju inte. Det kan ju, om omvärlden hjälper till och man vill få medling och få fred, så tror jag att man skulle ha starka medel faktiskt att bidra till en fredlig lösning. Men det kan vara att omvärlden, de stora makterna som inte vill ha det också. Det vet vi inte. Och vilka är det då som, jag har talat om regeringssidan. Det bedöms att det är olika bud, men amerikanska militärer säger att ungefär 10%, de har någon division av de här 300 000, anses som stridsdugliga, de andra inte. Ja, man får väl se. Motståndet och talibanerna, det är ingen elitarmé, det är ju en gerillarörelse med folk av olika ursprung, men och drivna naturligtvis utav en religiös övertygelse. Självklart, så är det. Finns det ju andra grupper också. Så det är ju inte entydigt. Men talibanerna är ju den viktigaste gruppen. Och består ju, så vitt man vet, och de undersökningar som är gjorda, är ju oftast bondpojkar från landsbygden. Många har ju fått sin familj drabbad i de här nattliga räderna och av kriget. Och går då, drivs då in i en motståndsrörelse. Det är ofta så. Den har en lång historia. Den USA var ju med och understödde den här när den tog sin början i västra Pakistan, i Peshawar, i de här personområdena. För då kämpade de mot sovjetiska ockupationen. också gav frö till Al-Qaida. Som vi, så det här är ju, det är oerhört komplext naturligtvis. Men vart efter det här kriget, 12-åriga kriget, nu fortsatt så har ju talibanerna, och det kan vara värt att säga, talibanrörelsen i Afghanistan är ju enligt alla bedömare, ska jag väl säga, en rent nationell rörelse mot ockupation. De har ju som sitt viktigaste på sitt program att utländska trupper bort. Innan dess så lägger de aldrig ner vapnen helt enkelt. Sen finns det ju, och det kan vara bidra till en viss förvirring, det finns talibaner i Pakistan också. I stamområdena i nordväst, i västra Pakistan. Och de driver ju sin kamp, också religiöst, väldigt starkt påverkad naturligtvis. Där är det ju som rapporteras i media som något väldigt extremt och som något hotande mot civilbefolkningen. Det kan det ju vara, men de drivs av sina intressen där, och det tänker jag, vill jag inte gå in på. Men jag tror det är viktigt att man inte drar de här över en kam, för att det är väldigt olika. Talibanerna i Afghanistan är en nationell rörelse och får bedömas utifrån det. Talibangrupper i Pakistan kommer ur stamområdena i västra Pakistan och har sina frågor, så att säga. Och sen finns, och det gör det här väldigt komplext och oroande också, det är ju särskilt i norr, norr om Hindukush, det är väl en tredjedel av Afghanistan, så är det ju väldigt starkt dominerat utav lokala krigsherrar. Och de var ju med och stödde oftast den sovjetiska ockupationen på 80-talet. Och valde sen sida omedelbart 2001 och gick med amerikanerna och vände sig mot talibanerna. Och den hösten 2001 när bombkriget började var fruktansvärda blodbad som de här då USA-stödda och utrustade krigsherrarna ägnade sig åt i norra Afghanistan. Och de sitter oftast nu som provinsguvernörer. Provinsguvernörerna utses direkt av Karzai i Kabul. Och det blir ju ett väldigt, och de har en väldigt stark ställning då. De styr det mesta, så att säga. Sen på natten finns ofta en skuggregering av talibanerna som har greppet mer eller mindre om landsbygden. Och de här krigsherrarna, som ofta är detsamma som provinsguvernörer då, stöds ju av ISAF och USA-styrkorna ingår ju i, så att säga, hela den här insatsen att de ska skydda och upprätthålla säkerheten med den statsstruktur som Karzai-regimen står för då. Och de lokala miliserna börjar ju nu, vad man förstår, rusta upp inför utgången av 2014. Det kan vara så att afghanerna gör upp om alla utländska trupper lämnar. Det kan bli ett blodigt inbördeskrig som på 90-talet. Det kan också bli som Afghanistans historia är full av, de mest oväntade rockader. Mm. Afghanerna är kända för det, att de kan göra 180 grader vändning och sen skakar de hand med sin forna fiende och går mot den tredje. Afghanistan är ju mycket ett stamsamhälle och kännetecknas av det här. Så att på det sättet så kan man ju säga att det kanske inte ser så mörkt ut ändå, för att de här till synes oförsonliga fienderna, en del av dem kan nog enas sen. Vad det sen blir för styre, det vet vi inte naturligtvis. Men oväntade rockader tror jag det kan bli. Det är Afghanistans historia full av. Och som de här krigsherrarna då som gick med Sovjet och sen vände på klacken när de fick en ny skyddsmakt. Ja, det säger väl något om att Afghanistans elände är just den utländska inblandningen, för att de får sina klientgrupper som de stöder. Det måste bli en förhandlingslösning, det är ju det enda. Ja, men afghanerna kommer att leva kvar där. De utländska trupperna kommer inte att bosätta sig. Afghanerna är de enda som kommer att finnas där i framtiden. Och då måste det komma någon fredlig lösning. Och som ni vet så har det varit olika initiativ. För något år sedan eller två så sa man väl att talibanrörelsen, de kunde man inte ens ta i metong. Nu är det USAs strävan, minst vad de säger, att försöka nå en uppgörelse med talibanerna. Mycket av det här är ju spel också, kanske från alla parter, och svårt att ha någon synpunkt på annat än att man som omvärld välvilligt inställd skulle vilja säga att man hoppas på en förhandlingslösning där alla de viktiga parterna är med. Förra julen så togs ett initiativ av Frankrike. Det var ganska, man gjorde inte något stort nummer av det, men till Paris flög talibanrörelsens delegater in, representanter för Karzai-regimen, för Pakistan och en del andra i Afghanistan. Och där togs första diskussioner. Man satt vid samma bord faktiskt för första gången och diskuterade fred. Då hade en sån här Loja Jirga, ett stort stamråd, lagt fram en sjupunktsplan. Och där i den var en väldigt viktig sak. Alla utländska trupper ska bort. Och det var nog förutsättningen för att talibanerna ens skulle sätta sig vid bordet. Talibanerna la fram sitt program också innan som publicerats. Och deras huvudkrav är alla utländska trupper bort. Sen har de olika uppfattningar. Afghanistan har idag en konstitution som anger statsskicket och det här med hur man utser guvernörer och som presidenten gör och val och sådana saker. Talibanrörelsen har sagt, de accepterar inte den. Den är tillkommen under ockupation. Det var ju ändå, tycker jag, tecken på att alla parter inser att någon gång kommer en förhandlingsuppgörelse ändå, eller måste komma. Och bägge de här sidorna i Afghanistan sa att förutsättning för det är alla utländska trupper bort. Mm. Sen i somras så upprättade talibanrörelsen ett diplomatiskt kontor i Qatar. Och där skulle förhandlingar ske mellan USA och talibanerna och den här Karzai-regimen då. Talibanerna hade satt upp en flagga på sitt kontor och också proklamerat sig som Islamiska emiratet i Afghanistan, var på Karzai-regimen sa att de omöjligt kunde gå med på något sånt och avbröt alla förhandlingar. USA gjorde likadant, så nu har det där gått i stå. Sen fanns också tidigare en bilateral uppgörelse mellan talibanerna och USA för något år sedan. Och då skulle man sätta sig ner i samtal de två parterna. Ett första steg skulle vara att USA skulle släppa några fångar, talibanska fångar. Det kom man överens om. Möjligt att det var mer också, det vet inte jag, men månaderna gick och inga fångar släpptes och talibanerna avbröt alla diskussioner. De menar första steget togs inte. Jag kan ju inte säga med säkerhet, tror jag ingen utomstående kan göra. Vad sades? Vad kom man överens om? Men det där var i alla fall offentliggjort som skulle vara första steget och det togs uppenbarligen inte. Så att summa summarum kan man väl säga, det är ett spel från alla parter. Vi vet inte om det när det kommer något, men i slutändan måste ju någon fredlig uppgörelse komma. Frågan är hur länge det dröjer. Och jag tror att det hänger på om utländska trupper finns kvar efter 2014. Det här är ju femte Afghanistankriget och afghanerna har alltid bekämpat utländska trupper. Det som talibanerna sa som var en öppning också för omvärlden, det var att i somras så gick de ut en deklaration där man sa, utvecklade vidare, hur skulle de se på sin roll i ett kommande Afghanistan. Förutsättningen var att utländska trupper skulle lämna då. Sen är det här med konstitutionen, den är de emot och det är en stötesten då. De vill ha en konstitution som tydligare står på islamistisk grund. Nu står den här nuvarande också på islamistisk grund, så frågan är hur pass stor skillnaden är. Där frågan om kvinnorna och kvinnornas ställning har ju varit en viktig fråga för omvärlden. Jag vet inte om den varit lika viktig i Afghanistan. I alla fall så förklarade de då att kvinnor har rätt till utbildning, kvinnor har rätt till yrkesliv och kvinnors rättigheter ska stärkas. Så det var en rad sådana punkter som tydligen är en omsvängning i alla fall, en förändring. Sen,
vem hade de punkterna på sin...
Talibanerna. Mm. Och det var publicerat då på deras hemsida. Man kan gå in på den och läsa då. I alla fall, det här var väl öppningar då. Och kanske det som var mer konkret, för att det här med skolor och kvinnors rättigheter, det vet vi, Afghanistan är ett sånt. Det spelar ingen roll vem som sitter där. Den ena är inte bättre än den andra vad det gäller kvinnors rättigheter, skulle jag vilja säga. Men för västvärlden har det ju varit en kärnfråga, åtminstone i retoriken kring den här ockupationen, att Afghanistan inte får vara en fredad oas för terrorister som kan angripa andra länder. Talibanerna har ju svurit sig fria från det här och sagt att de inte gjort medvetet skyddat eller stött att Al-Qaida-grupper, Bin Laden, angriper USA och så vidare. Men i somras så sa talibanrörelsen att vi är för att officiellt proklamera att Afghanistans territorium inte får användas av några grupper riktade mot ett tredje land, ett annat land. Och här tror jag är viktigt, för att det här har ju varit alltså USAs åtminstone officiella motivering, det här med att det varit Al-Qaida. Nu vet vi, det finns ju knappt några Al-Qaida kvar. 50 eller 100 var USA uppgett själv då. Redan för 5-6 år sedan. Vi vet att de finns över hela världen nu. De finns framförallt i Syrien, skulle jag vilja säga. Va? De finns i Yemen och så vidare. Men ändå, det här är ju viktigt. Och det är ju ett mycket bra ställningstagande om alla afghanska krafter säger att vårt land ska inte vara någon skyddad oas för terrorister mot andra länder. Och vara tydliga på det. Det tror jag är en förutsättning för att det här ska kunna få något slut någon gång. Så att det finns ju sådana här tecken. Och det kommer ett presidentval i april. Talibanerna är emot det av det skälet att de säger det är val under ockupation. Det är ogiltigt. Det kan de ju ha rätt i. Och det är uppgjort då vallisterna av Karzai-regimen. Och vi vet ju det att det har varit två presidentval tidigare när Karzai valts. Och de är ju notoriska, alltså de betraktas som mest korrumperade valen kanske i världen. Det är ju så att man köper röster där. Det finns redan nu valsedlar att köpa, att sälja, köpa och sälja. Så att det är väl ingen som har några förhoppningar om att valet blir rättvist på det sättet. Men nu finns 10 presidentkandidater. Officiellt godkända av regimen då. Om man tittar på den listan så är det så gott som samtliga är en Karzais bror. Och det är krigsherrar, det är gamla krigsherrar, de flesta. Det kan vara någon annan. Ja, det här bilaterala säkerhetsavtalet, det är uppe i luften just nu. Många trodde väl att det här redan skulle vara undertecknat och klart. Sen jag minns ett halvår tillbaka. Det gjordes upp mellan Karzai och Obama preliminärt då 2012. Och sen skulle man fylla det med innehåll. Hur mycket trupper skulle USA ha kvar? Vad skulle de få göra? Och på vilka villkor skulle de ha kvar efter 2014? Och det skulle vara under 10 år, 2015 till 2025. Och just nu så är tydligen ställningen så att USA har dragit ner på hur många de vill ha kvar. Nu talar man om mellan 6000 och 9000. Man vill ha 9 permanenta militärbaser. Och man vill kunna behålla specialstyrkor, drönare och bombplan. Och Karzai vet att det här är, det är som en krutdurk för honom. Jag menar, det är den afghanska ledare som undertecknar ett sånt här avtal kan ju för all framtid betraktas som landsförrädare. Så jag tror han vill inte vara den som själv sätter pennan till det här. Han har då pekat på, jag kan inte ta ställning till det här, utan det må bli en lojagirja. Det här med stamhövdingar, provinsguvernörer, militärer. Och de kommer att få det här i sitt knä då. Nu är ju de ganska lojala eftersom de är utsedda av Karzai. Men det de har sagt, afghanerna, och det är intressant. USA, vi vill ha er här för säkerhets skull så vi klarar oss mot talibanerna. Men då ska vi också ha ett finger med på avtryckaren när det gäller specialstyrkornas insättande. Det här med att man går med drönare och nattliga räder in i afghanska hem. Det är det ena. Och det andra är att det får inte vara straffrättslig immunitet för de amerikanska soldaterna. Begår de krigsförbrytelser ska de dömas enligt afghansk lag. Och då har ju amerikanerna sagt att det kan vi aldrig gå med på. Så de krävde ju det för att stanna i Irak. Och irakiska regimen sa nej. Och då har de ju lämnat. De har kvar 16 000 man i sin ambassad. Men de har inga trupper formellt. Så de har tvingats lämna där på grund av den frågan. Och får man väl se om afghanerna, Naloya Jirgan och Karzai, går med på det här ändå. USA säger att det här är en princip. Amerikanska soldater får aldrig ställas under någon annan jurisdiktion. De ska alltid dömas av amerikanska. Och jag tror också att det är en princip som USA eller kommer inte att ruppa på. Det är liksom i deras supermakts. Nu är det nya bud om det här. Innan jul kommer ett sånt här avtal. Det här blir ju viktigt. I USA befolkningen är emot. Det är en impopulärt krig. Man vill inte ha det längre. Man förstår inte varför man var där. Man förstår ingenting av det här naturligtvis. För USA är geostrategiskt. Tar kvar militärbaser mitt i här och nära mot Kina, Ryssland, Iran. Så att det är det här great game igen. Det här stora spelet i Centralasien som det här är en del i. Kvinnors rättigheter och flickskor. Det finns inte ens med på kartan i de här diskussionerna. Allt det där var ju bara sånt här fluff på ytan. Utan det, nu är det hårda fakta. Militärbaser, drönare, baser, bombplan. Så man kommer ner till kärnan i det här. Nu är det de andra USAs koalitionspartner inom NATO är ju inte pigga på det här. De vill ju ur det här. Befolkningen i Tyskland, Frankrike, Storbritannien oerhört emot det. Och när USA har fört förhandlingar då och NATO om att de ska ställa upp efter 2014, åtminstone vad tysk press säger, så har Kanada vill inte sätta sig ens vid förhandlingsbordet, inte Storbritannien, inte Frankrike, inte Australien. Tyskland har räckt upp handen och sagt vi ställer upp med 600 man. Och vi får med oss, säger de i Der Spiegel för några månader sedan, några andra stater också, Sverige. Och då betyder ju det att de har ju naturligtvis några underhandskontakter. Och varför Tyskland ställer upp, jag vet inte. Det är ju naturligtvis ett spel som, för det är ju oerhört impopulärt i Tyskland det här kriget också. Jag tror att det Tyskland vill kompensera lite. Man ställde inte upp i Libyenkriget, ställde inte upp i Irakkriget, sa nej till interventionen i Syrien. Det här är väl lite plåster på såren för USA. Ja, be där. Så skulle jag kunna tänka mig. Några strategiska intressen för Tyskland att vara krigförande i Centralasien, det tror jag inte. Men så är det tyvärr att de har gjort det och nämnt Sverige som en av koalitionspartnerna. Men sen gör ju Sverige mycket för Afghanistan och det är ju sen 30 år. Svenska Afghanistan-kommittén, skolor, sjukhus, mycket för kvinnorna. Och svenska regeringen har tagit ett beslut då om att när de här utländska trupperna är borta i utgången av 2014, under en 10-årsperiod ska Sverige göra den största biståndssatsningen någonsin. 8,5 miljarder under 10 år. Och nu får vi väl se då om det här kommer att verkställas. Alltså är det fullt krig så vet jag inte hur det där biståndet ska gå till. Andra länder har ju också lovat. Men många bedömare menar ju att det är tveksamt. Alltså när Afghanistan börjar tona bort Nu är intresset USA koncentrerar sig på Pacificregionen, kraftmätning med Kina på lång sikt och Syrien och Mellanöstern-konflikten. Och då kanske det här utländska stödet, även bistånd, fryser in. Det har man ju sett tidigare. När liksom det kommer bort ur strålkastarljuset, då blir det inte mycket kvar av de där löftena. Men Sverige, måste man väl säga, har ändå varit uthållig och konsekvent och ett hederligt bistånd. Så hederligt man överhuvudtaget kan i ett sånt här land. Och fått en väldigt god bild då. Svenska Afghanistan-kommittén. Så att det är väl den positiva delen av vad Sverige gör. Ja, min uppfattning är att om Sverige avslutar allt militärt närvaro, så kan man kanske bygga upp igen en image av ett land som kan hjälpa till, förhandla om fred, medla i konflikter och fredliga lösningar. Vi har ju ett stort förtroendekapital som delvis raseras nu av kriget, men som kanske kan byggas upp igen då om vi slutar vara krigförande. Ja, Föreningen Afghanistan Solidaritet och många andra organisationer, Kvinnor för fred gör ett fantastiskt jobb, Folk till Bild, Kulturfront, många, många organisationer. Vi har ju satt oss i Föreningen Afghanistan Solidaritet, vi är inte så jättestora, men vi har ju, det finns ju folk som ordnar möten i Skåne, Göteborg, Norrbotten. Vi är ingen stor organisation heller, men det finns inga stora organisationer överhuvudtaget i Sverige som har någon slags folkrörelsekaraktär. Så att vi behöver inte vara blyga, tycker jag.
Vi hörde Lars Gunnar Liljestrand, ordförande i Föreningen Afghanistan Solidaritet, från ett tuffmöte i slutet av oktober.